Så jättemycket och tack för att jag får komma. Det är stora ord att säga att jag är tronarving efter Lasse. Lasse. Hur många kände igen Lasse och Marie Nylén? En del av er gör det. Han var ju one of a kind. Det ska vara det här då, arbetet som vi har gemensamt. Resten har vi nog inte gemensamt. Han var en fartdåre utan dess like. Jag är nog motsatsen på de områdena. Men som sagt, jag jobbar för trygga familjer som det heter nu. Ni som känner till då historien lite grann. Levande familjer startades av Lasse och Marie Nylén. De höll på i 21 år med den verksamheten. Jag och min fru gick deras rådgivarkurs 2011. När vi var klara så började Lasse och jag prata om att hjälpa till, att jag skulle hjälpa till lite grann, mest praktiskt och så. Men sen, det var i den vevan som han gick hem till Herren väldigt, väldigt fort. Och då kastades jag och min fru in i arbetet, kanske både fortare och mer än vad som var tänkt från början. Eftersom Marie stod helt själv, alltså inte helt själv, men hon var ju själv på många sätt. Och då var det ju en brytpunkt och det var inte alls helt självklart att det skulle fortsätta då. Utan hon bad över det och så, som ni vet, så fortsatte hon lite grann själv och sen så hjälpte vi till och då kunde hon jobba vidare. Så vi jobbade 8-9 år tillsammans då innan hon började närma sig pensionsåldern på pappret i alla fall. Och ni vet att hon gifte om sig med Roland Utbult och så. Livet tog en annan vändning och så beslutade de för att lägga ner. Och när de la ner så tänkte jag så här, det måste få finnas en fortsättning. Det kan inte bara ta slut. Och vi var tre par, det var jag och min fru och två par till som reste både tillsammans med Marie men också själva eller för levande familjer. Och det hade vi gjort i många år, så jag tänkte så här att det är väl vi tre som kanske gör någonting för att få det att fortsätta. Men så var det inte, utan de andra paren var lite andra på andra platser. De ville göra lite andra saker och så att de var inte alls på. Så där stod jag och tänkte så här, men det här var ju konstigt. Det här tyckte jag var en bra idé. Att vi skulle fortsätta alla tre. Men så blev det inte. Men däremot så förstod jag kanske att det är nog jag som ska starta någonting. Dra någonting vidare. Och så blev det. Vi startade Trygga familjer, jag och min fru. Vi har sen levande familjers tid. Många av de rådgivarna finns kvar i vårt nätverk. Så vi har över 50 rådgivare runt om i landet som vi kan skicka samtal till när de ringer till oss. Så att de förhoppningsvis kan komma så nära en rådgivare som möjligt och träffa någon. Så att man slipper ta det på telefon eller via datorn. Men vi kan bli fler och vi behöver bli fler. Behoven tyvärr minskar inte utan de ökar. Jag brukar säga så här, tyvärr så behövs vi. Jag hade hoppats att vi inte hade behövts. Då hade det varit perfekt. Men nu är det inte så. Så det finns utmaningar. Och det finns utmaningar utanför kyrkväggarna, såklart. Men det finns också utmaningar i kyrkan. Och det är inget konstigt. Utmaningar möter vi alla. Med jämna mellanrum så får vi såna grejer. Det är inte det farliga. Det farliga är om vi inte gör någonting. Att vi kan få problem eller att vi kan få stöta på motstånd, det är inte det farliga. Det farliga är om vi inte gör någonting eller hur vi bemöter det. Jag ska ge lite praktisk information. En del av er kanske stannar här i eftermiddag, då kommer det lite mer information. Jag har tagit med mig lite information som finns nere vid entrén där. Med böcker och med lite informationsbroschyrer. Det finns informationsbroschyrer. Ta gärna med dem. Dela ut, lämna till någon som kan behöva. Det finns informationskort med telefonnummer och kontaktuppgifter så att ni kan nå oss. Sen så brukar folk fråga mig så här, varför jobbar du med det här? Vad är det som driver dig? Och då brukar jag säga att jag har 50 000 anledningar till att jobba med det. Och de tänkte jag ta här nu på morgon. Så om ni har tid då innan sopplunchen, vill ni lyssna på dem? Jag kan dra ihop dem till en punkt. Och det är att 50 000 barn i Sverige får genomgå en skilsmässa eller separation varje år. Varje år i Sverige är det 50 000 barn som måste gå igenom en separation eller en skilsmässa. Jag är själv en av dem. Mina föräldrar skilde sig när jag gick mellan 7 och 8. Så jag är en pinne i den statistiken. Men kan jag hjälpa en familj att hålla ihop, då har jag gjort något bra. Sen vill jag hjälpa många, men kan man hjälpa en familj så är det fantastiskt. Så vi har en grej som jag skulle vilja pålysa lite bara. Vi kallar det projekt 50-lappen. Och det här är med koppling till då dessa barn. Vi vill faktiskt bli 1000 personer i hela Sverige som kan ge 50 kronor i månaden. Vilket representerar då, det blir 50 000. De 50 000 barn som varje år behöver gå igenom en skilsmässa. Med den hjälpen som vi får kan vi hjälpa familjer. Vi kan ha samtal. Samtalen, det är inte alla som kan betalas för samtalen. Då kan vi hjälpa så många som möjligt. Vi kan utbilda rådgivare. Vi kan hjälpa till praktiskt. Vid högtider, vid jul, vid sommar när familjerna kanske inte kan. Ensamstående mammor inte kan, eller pappor, kan skicka sina barn på läger. De kan inte köpa några nya skor, de kan inte hitta pengar till bandyklubbor och sådana saker. Då kan vi vara med, stötta och hjälpa. Så om du känner att du skulle kunna göra det, eller kanske din familj vill vara med, ni är 3, ni är 5 i familjen, alla kanske vill vara med. Vill ni vara med så är vi otroligt, otroligt tacksamma för det. Det finns sista informationen. Det finns en lapp där nere med, man kan skriva sitt namn och adress med nätverk. Vi har ett nätverk som är helt kostnadsfritt. Det kostar ingenting att vara med där. Man får lite information sporadiskt. Vi kommer inte mailbomba er. Men lite information om vårt jobb. Det gör är att det visar att vi är många som tror på familjen idag. Ber för familjen i Sverige och jobbar för att hållbara relationer i vårt land. Om vi skriver på, om vi är många, så kan vi bli en röst på det sättet. För familjen är attackerad. Och det vet ni om ni har läst nyheterna senaste veckan eller förra veckan eller veckan innan det eller strax innan jul. Alltså var man än tittar så ser man att familjen är under attack. Och varför är det så då? Varför är familjen under attack? Jo, för familjen är den minsta kuggen i samhällets hjul. Det är den minsta lilla beståndsdelen, men den är otroligt, otroligt viktig. Om den kuggen inte funkar, då funkar inte det andra stora maskineriet. Men funkar familjen, ja, då funkar det på jobbet för dig och mig som jobbar. Funkar familjen, ja, då funkar det för barna i skolan mycket, mycket bättre. Och därför så är det en attack på familjen. Vi har haft politiker i vårt land som står och säger död åt familjen. Vi har en nedmontering av familjen på alla sätt och vis. Och vi behöver vara en motpol till det. Vi i kyrkan ska vara en motpol till de här samhällsförändringarna som inte är positiva. Och nu låter det jättejobbigt och nu låter det jättetungt. Och det är mycket att göra. Men du och jag är på det vinnande teamet. Du och jag samarbetar med Gud Fader, Gud Son och Gud den Helige Ande. Vi kan liksom inte förlora. Det kan vara jobbigt, det kan vara tufft. Men vi är på det vinnande teamet. Vi kan ligga under i halvtid med 4-0. Men vet du, när slutsignalen går så kommer vi alltid vinna. Varför då? Jo, för att Gud har alltid sista ordet. Gud har alltid sista ordet. Och du och jag måste låta honom få sista ordet. Och det blir en liten snabb överbryggning till vad jag ska predika om idag. Jag kommer koppla det till det jobb vi gör. Men jag skulle vilja vara lite mer fri än bara prata om äktenskap och relationer idag på morgonen. Är det okej? Okay? Jag skulle vilja fråga dig så här. Guds ord, vad betyder det för dig? Guds ord, vad betyder det för dig? Det här är ju Guds ord. Vi har alla en sån här, många av oss har den vid nattduksbordet. När vi ska gå och lägga oss läser vi lite. En del av oss har 1, 2, 3, 4, 17 olika översättningar på olika språk i bokhyllan när vi ska studera. Vi har massor av Guds ord. Men vad betyder Guds ord för oss? Hur viktigt är den här boken för oss? Och skulle jag fråga er var och en så skulle ni säga det är det viktigaste jag har och det är det bästa jag har. Men ibland så kanske vi inte riktigt lever som om det var så. Jag har varit i en del församlingar, inte här då eftersom det är första gången. Här är det ju inte så då, utan det kan vara på någon annan ort, någon annanstans. Att man ibland tar med sig den här boken till kyrkan och slår upp de bibelorden som står på väggen och som pastorn pratar om. Och så har man läst Guds ord. Det finns kristna som använder den så. Att man tar den till kyrkan eller så tittar man i sin mobil och så läser man det på söndag och sen så ligger den på nattduksbordet eller i bokhyllan till nästa söndag. Från söndag till söndag eller mellan söndag, alltså på söndag och så på söndag. Men däremellan då? Däremellan? Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Hur viktig är den boken då? Var är den då i våra liv? Var är den här boken i våra liv då? Hur viktig är den här då? Den ska vara lika viktig då. Det här är ju stället där du hämtar all din kraft. Här är ju stället där du hämtar all din styrka. För jobbet, för skolan, för relationer, för allting det du står i. Det är ju där du kan hämta den. Det här är ju Gud som talar till oss. Den här boken, eller boken, men det här som står i, måste få en hög prioritet i våra liv. Det måste få högsta prioritet i våra liv. Betyder det då att vi måste liksom svara chefen med ett bibelord på måndag morgon? Nej, inte så. Men det måste finnas i dig. Det måste vara det som är källan. För du vet den här bilden som är så populär att ta. Att om du squeeze, om du trycker på en, om du trycker på en citron. Om du pressar en citron så kommer du inte få apelsinsaft. Det är helt omöjligt. Helt omöjligt. Finns inte på kartan att du kommer få apelsinjuice. Utan vad får du? Citronjuice, precis. Du får det som den innehåller. Om du då vill ha apelsinjuice så får du ju byta frukt. Då får du byta till en apelsin. Om du pressar den, då får du det du vill. Du får din apelsinjuice. Vad får vi om vi pressar mig? Eller dig? När du och jag kommer i pressade situationer. Vad är det som kommer ut då? Vi behöver inte svara. Kan bara tänka tyst. Och svara för oss själva. Vad är det som kommer ut? Är det vrede? Eller är det Guds kärlek? Är det... När vi kommer i en svår situation. Vad gör vi då? Var hämtar vi liksom, vad finns det här i då? Är det sista artikeln ifrån Aftonbladet om vad som hände liksom i regeringskansliet? Är det det vi hämtar styrka ifrån? Vi pratar ju nu, vi vet ju alla att det är oroliga tider. Det är speciella tider nu som vi går in i, eller som vi är i, men som vi är på väg in i. Och när du börjar oroa dig för elräkningen, när vi börjar oroa oss för matpriserna. Så jag menar inte att det inte är hemskt och tråkigt. Det är inte så. Jag försöker inte liksom förlöjliga det. Men var går vi till? Vilken källa hämtar vi vårt svar? Ja, det finns ju ett svar på Aftonbladet. Där det står om vad som kommer att hända. Men är det det som ska ha sista ordet i ditt och mitt liv? Eller finns det någonting här? Har Gud någonting att säga om det? Ja, han har någonting att säga om precis allting i ditt och mitt liv. För han har skapat dig och mig. Han älskar dig. Han har gjort dig till sitt eget barn. Alltså, till sitt eget barn. Alltså, tänk efter. Han som satte stjärnorna på himlen. Han som skilde vatten ifrån land. Han som gör allt detta. Han som har skapat allting. Nu när jag åkte här i morse. Man åker över vidderna och ser liksom skapelsen. Det är så stort att se skapelsen. Han har skapat dig och mig. Han älskar dig och mig. Han har lovat i sitt ord att han kan aldrig lämna dig. Eller aldrig överge dig. Men det är ju därför vi ibland har svaga församlingar. Eller hur? För att vi kanske inte använder oss av ordet. Vi måste använda oss av ordet. Inte bara i kyrkan förstås. Men även när vi är hemma. Vi kan inte leva av en tumvers. Alltså det är jättebra. Allt Guds ord är inspirerat av den helige ande. Det är inandat av Gud själv. Liv. Så allt Guds ord är fantastiskt. Så var du än liksom slår upp en bibelvers en morgon så kan du alltid hitta någonting bra. Det är inte det. Men vi behöver gå djupare in. Vi behöver lära känna vår far genom hans ord. I Hosea 4:6 står det: folk förgås på grund av brist på kunskap. För att vi har inte den kunskapen vi behöver av ordet. Vi behöver komma in mera in i ordet. Låt oss gå till Saltaren. Om du har Bibeln med dig antingen i bokform eller då på telefonen. Så går vi till den längsta salmen som är skriven. Salm 119. Då står det så här i 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Hur många har läst den bibelversen många, många gånger? Ja, det är en lykta och det är ett ljus. Det är en lykta för mina fötter. Har ni sett en sån här lykta någon gång? Vi har ju precis ställt undan den efter julen. Ni hade säkert någon liten lykta. En liten lykta som lyser med ljus på stigen. Det räcker ju faktiskt bara egentligen för nästa steg. Det skiner ju egentligen inte upp så mycket en lykta. Det är ju egentligen, hade man önskat, hade man varit där när Bibeln skrevs så hade man kanske bett honom skriva. Men sätt dit en sån här bygglampa, byggarbetslampa. Det är ju mycket bättre. Kan inte ditt ord bara vara som en liksom ett helljus på bilen, en bygglampa som lyser upp liksom kilometervis så att det liksom blir enklare för oss. Varför ska vi ha liksom en lykta? Då måste vi liksom, vad måste vi? Ja, vi måste ju vara beroende av det hela tiden. Gud kanske gör det för att vi ska vara beroende av honom. För att vi inte ska liksom tro att vi kan göra det i oss själva. Vi behöver vara beroende av honom. För allt som vi gör, i allt vad vi gör, ska vi vara beroende av honom. Är det för att han vill vara dum och taskig mot oss för att vi liksom, han vill göra det svårt för oss? Nej, för att han älskar oss så oerhört mycket att han vill alltid umgås med oss. Han vill hela tiden umgås med sina barn. Han vill alltid vara med oss. Han vill att vi ska komma till honom. Om du nalkas mig, säger han, så ska jag nalkas dig. Det står inte så här, sitt bara och vänta så kommer jag och löser allting. Alltså han hade kunnat säga så. Han är allsmäktig, han hade kunnat säga så. Sitt bara så löser det sig. Men han vill inte det, för han vill umgås med dig. Han vill umgås med dig och mig varje dag. Varje dag vill han att du ska öppna den här boken, läsa hans ord, få in det och förstå hur mycket gott han har för dig. Hur mycket gott han har planerat för dig. Och vilken kraft som finns när du kommer till honom. Så han vill att vi ska vara beroende av honom. Han vill att vi ska komma till honom varje dag. Guds ord ger dig styrka i vilken situation du än befinner dig i. Jag har ingen aning om vilken situation du befinner dig i. Men jag kan frimodigt säga att det spelar ingen roll. För Guds ord är allsmäktigt. Vi har, och ibland så är vi lite sådär, vi vill vara lite exklusiva i våra problem ibland. Ingen förstår sig på mig. Ingen kan hjälpa mig. Ingen har gått igenom det jag har gått igenom. Alltså kanske inte riktigt exakt precis så som du går igenom det. Men oftast så är det någon som har gått igenom något liknande som kan hjälpa oss. Och bara för att ge några exempel, eftersom jag inte vet vad ni har gått igenom så kan jag berätta vad jag har gått igenom. Så kan ni bara relatera. Jag blev av med jobbet en gång felaktigt, alltså jag blev sparkad på felaktiga grunder och allt möjligt. Det gick så långt så att det blev, jag skulle gå till rättegång och det var advokater och allt möjligt tjafs. Och advokaterna höll på att tjafsa och det tog flera månader, det var bortåt ett halvår. Så efter ett halvår så sa min advokat att nu har de ändrat sig lite. Nu vill de gå med på någon sorts förlikning. Men innan vi träffas så måste du gå tillbaka till jobbet om de kräver det. Ja, så är det, får jag ju göra då. Och det tog ju inte mer än 10 minuter så fick vi det där mejlet att okej, nu har vi gått med på det här, nu måste Emanuel komma tillbaka till jobbet. För de tänkte att jag inte skulle vilja det. Och hade jag inte gjort det då så hade vi haft svårare att få igenom vår sak. Så jag kommer tillbaka till jobbet, sätter mig vid mitt skrivbord som finns kvar där. Och så kommer chefen. Oj, är du här? Ja, jag ska vara här, sa han. Ja, vi har ju ingen plats till dig längre. Ja, men mitt skrivbord finns ju kvar. Nej, men vi kan nog inte sitta där. Du får sitta här borta, längre ner i korridoren. De satte mig på en pinnstol inne i serverrummet. Ni vet inte vad serverrummet är. Där alla datagrejer blinkar och har sig, alla kontakter och sladdar som går. Där i ett litet trångt utrymme fick jag sitta på en pinnstol i över en vecka. Jag fick inte gå ut och prata med någon kollega, jag fick inte göra någonting. De stängde dörren och där satt jag. De kom in med ett papper och en penna och så skulle jag jobba med någonting. Det var inte kul. Det var absolut verkligen inte kul. Det var så tungt så jag kände att jag kommer inte palla det här. Och jag visste att om jag inte gör det då kommer ju liksom allting falla. Så då var jag så svag att jag tänkte så här, nej men jag ger upp, jag struntar i det. Då är det bra att ha någon vän, fru, någon runt omkring sig som är kristen. Min fru, hon la sig på sina knän och bad och ropade till Gud och få bibelord. Hon skrev ner kanske 25-30 bibelord. De var jag tvungen att läsa varje morgon. Jag fick upp tidigare och läsa igenom dem varje morgon för att överhuvudtaget orka ta mig till jobbet. Men med det i mig så orkade jag med en dag till. Nästa morgon var det likadant, lika jobbigt, lika fruktansvärt. Men jag fick läsa dem igen och det gav mig styrka. För Guds ord är styrka. Hur många av er skulle vilja träffa Jesus? Alltså bara så här. Det skulle vara ganska häftigt, eller hur? Kul om han kom in här så skulle man vilja träffa honom, eller hur? Vi kommer få träffa honom när vi kommer till himlen. Men alltså, det är ju liksom mannen man vill träffa. Vad skulle hända? Tänk dig nu, jag ska måla upp ett litet scenario. Vad skulle hända om du har gått och lagt dig på kvällen? Släckt lampan, sagt godnatt. Och så helt plötsligt blir hela rummet upplyst av en jättesken. Och inkommer Jesus Kristus. Jesus själv. Tänk dig situationen. Hur skulle vi reagera? Skulle vi säga Jesus, släck lampan, jag ska sova. Eller gå ut så att det inte är så ljust. Eller, och så vänder vi oss om och så sover vi vidare. Eller? Jag vet inte, man kan inte veta egentligen hur man skulle reagera. Men jag tänker mig så här. Att om Jesus själv kommer in i rummet, då blir man lite mer vaken. Man vaknar till. Och så säger han så här. Pelle, Kalle, Lisa, Johanna. Du, jag skulle vilja prata lite med dig. Har du tid en stund? Alltså, det är ju liksom... Nu händer det. Jesus ska prata med mig. Alltså, nu behöver man ju inte slå på lampan då, för det är ju ganska ljus när han kommer ändå. Men då sätter man sig upp. Fram med någon penna. Hitta någon penna, och papper. Vi måste ju skriva, alltså vi måste ju anteckna. Jesus ska prata till oss nu. Nu är det liksom allvar. Nu vill jag veta. Nu vill jag skriva ner allting. Alltså man skulle bli ganska alert, eller hur? För att Jesus ska säga någonting till mig. Han ska prata. Han ska berätta någonting för mig. Han vill säga någonting till mig. Om mig. Någonting som han har på hjärtat för mig. Det här, det är exakt samma sak. Det här är det han har sagt. Det här är det Gud har sagt. Till dig. Om dig. Och för dig. Vi borde reagera samma sak. Vi borde reagera på samma sätt varje morgon. Tack gode Gud att äntligen får jag läsa ditt ord. Tala till mig. Säg någonting till mig. Hjälp mig den här morgonen. Hjälp mig den här dagen. Hjälp mig för den här veckan. Hjälp mig i det här jag står i på jobbet. Gud, ge mig ett ord från Bibeln som jag kan stå på. Som jag kan tugga på. Som jag kan äta på den här veckan. Vi borde ha samma attityd. Även om man inte fysiskt sitter vid våran säng, så skulle vi kunna ha samma attityd till Guds ord varje dag. Ibland så frågar, nu vänder jag mig till er ungdomar, för att ibland så brukar ungdomarna säga så här, måste man läsa Bibeln varje dag? Nej, det behöver du ju inte göra egentligen, men det är bra. Och måste man hålla på att läsa så mycket? Alltså jag orkar inte på morgonen. Alltså läsa ett helt kapitel varje morgon. Jag orkar inte. Nej, det kanske du inte gör. Men det är inte mängden som gör det. Det är ditt hjärtas inställning det handlar om. Jag brukar säga så här. Jag hinner oftast inte läsa ett helt kapitel på morgon. Och då tänker du så här, ja, men det är för att du går upp för sent. Nej, jag går upp tidigare för att hinna läsa. Men jag hinner oftast inte läsa. För att när jag har börjat läsa det, så helt plötsligt så är det bara en vers som jag stannar upp vid. Och då blev det ett ord som var liksom så starkt. Så jag tänker så här, oj, det här måste jag läsa vidare. Och vad betyder det där ordet? Varför säger han så? Och så kommer jag inte vidare. Så ibland läser jag bara en vers. Men den versen poppar upp i mig hela dagen. Och jag kan leva av den en hel dag, en hel vecka. För att Guds ord är så levande. Så inte hur mycket du läser, utan att du läser. Att du prioriterar Guds ord är jätteviktigt. Gör det. Prioritera ordet. Låt det få vara någonting som hela tiden finns hos dig. För att när du kommer i trångmål, när du kommer i situationer som är svåra och jobbiga, då är det det som kommer upp ur dig. Hur många har läst Efesierbrevet 6? Säg ja, så vet vi i alla fall att ni har läst det. Efesierbrevet 6, Där står det om vapenrustningen. Vi måste ta på oss vapenrustningen. Har ni hört talas om vapenrustningen som vi ska sätta på oss för att stå emot den onde eller på den onda dagen? Ni har säkert läst det hundratals gånger. Och jag läste hundratals gånger. Och så läste jag det en morgon och fastnade vid några små ord. Jag vill bara uppmuntra dig och se en sak. Det står så här: bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot första väldigheter och världshaskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Och så kommer det 13. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni har fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte. Kring era höfter och kläder i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Det har ni läst, va? Hörde ni någon skillnad? Jag har aldrig hört skillnaden. Förrän en morgon när jag tittar och vi ska ta på oss det här, spänna fast sanningen, ta på oss skorna, ta på oss rättfärdigheten. Men sen helt plötsligt så byter han. Och i vers 17 så står det så här: ta emot frälsningens hjälm och andens svärd. Ta emot andens svärd som är Guds ord. Och då tänkte jag så här, men vad är det för ord för andens svärd? Vad är det för ord för ordet? Jo, rema. Och ni som har läst lite grekiska och hebreiska och latin och kinesiska och sånt där vet att ordet rema betyder ett specifikt tilltal ifrån Gud. Inte bara ordet i allmänhet, vilket är fantastiskt. Men Guds ord, Guds specifika tilltal i en specifik situation, det ska vi ta emot. Det betyder att vid varje situation vi kommer i så finns det ett specifikt ord för dig och mig att ta emot. Men det betyder att vi måste vara lite aktiva. Det betyder att vi måste leta efter det. Det betyder att vi måste ta tag i det. Som till exempel när vi startade Trygga familjer. Så kände jag så här: visst, jag kan hitta hur många ord som helst som handlar om familjen, som handlar om att vi ska ta hand om familjen och göra det bra. Så jag visste att arbetet är bra. Men jag behöver ha ett ord. Jag behöver ha någonting att stå på. Och som jag berättade tidigare så var vi ju tre familjer som reste. Och jag trodde att vi alla skulle göra det. Men så var det bara jag och Maria kvar och så skulle vi starta det. Och då kände jag så här: jag vet inte om jag vågar. Men Gud, om det är din vilja, då vill jag ha ett ord. Jag måste veta, kan jag gå ut på vattnet? Kommer det hålla? Kommer det funka? Folk kommer kanske skratta åt mig. Folk kanske kommer tycka, tror jag, att du är som Lasse. Alltså precis, du vet, alla tankar som kan komma. Då fick jag Jesaja 41, 10 och 13. Frukta inte, för jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig. Jag hjälper dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. För jag är Herren, din Gud, i vers 13. Jag är Herren, din Gud, som fattar din högra hand och som säger till dig: frukta inte, jag hjälper dig. Det var ett specifikt ord i en specifik situation som gjorde att jag vågade göra det jag gjorde. Och jag är ju så barnslig i min läs. För jag tror att det här är skrivet till mig. Nu förstår jag ju att det inte bara är skrivet till bara till mig. Utan ni får ju också vara med och ta del av det. Han har skrivit det lika mycket till dig. Men jag tar det till mig som personligt. Och det kan du också göra. Och du kan göra det här hemma. För du tänker så här, åh, det här låter fjantigt och barnsligt. Ja, kan det vara. Man kan göra det hemma där ingen ser dig. Men jag ska skämma ut mig så här offentligt och berätta hur jag gör hemma. Så du vet, jag läser med mitt eget namn hela tiden när jag läser Bibeln. För den är skriven till mig. Så då står du ju faktiskt så här, frukta inte Emanuel, för jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, Emanuel, för jag är din Gud. Jag styrker dig, Emanuel. Jag hjälper dig, Emanuel. Jag uppehåller dig, Emanuel, med min rättfärdighets högra hand. För jag är Herren, din Gud, Emanuel, som fattar din högra hand och som säger till dig, Emanuel, frukta inte. Jag hjälper dig, Emanuel. Alltså efter en sån frukost, då mår man bra. När man inser att Gud talar till mig specifikt. Vi ska gå till Psaltaren 119 igen. En annan vers. 56. Nu kommer vi in på ett annat sätt att se på Guds ord, tror jag. Än vad vi ibland gör. Vi kanske inte alltid uppskattar det på rätt sätt. Eller egentligen uppskattar vi ju inte på rätt sätt någon av oss någon gång. För att det är så mycket större än vad vi egentligen kan greppa. Eller hur? Gud är ju större än vad vi kan förstå. Och förmå att liksom fatta med våra sinnen. Men det står så här i Psaltaren 119 och 56. Det har förunnats mig att akta på dina befallningar. Det här är inget slentrianmässigt. Det här är ingenting som man kan ta för givet. Det har förunnats mig. Alltså det är en nåd och ynnest att jag ens får komma till dig, Fader. Det är en nåd och ynnest att jag får ha ditt ord varje dag. Alltså det är bara någonting där som jag kan tacka dig för varje dag. Att jag får ha ditt ord. Att jag får komma till dig. Att jag faktiskt får den hjälp jag kan få genom ditt ord. Det är min inställning till ordet. Och genast blir varje morgonstund eller varje stund tillsammans med honom genom ordet och med ordet helig. Allvarlig. Fantastisk. Även om det bara är 2 minuter. Även om det är 5 minuter. Men alltså vi får komma inför den högste. Och läsa hans ord. Lyssna vad han har att säga till mig i den situationen som jag befinner mig i. Vad Gud vill att vi ska göra. Det är att vi ska komma till honom. Vi ska nalkas honom. För att han ska nalkas oss. Han har gömt skatter i den här boken som du och jag kan leta upp. Ni vet de här som sålde allting för att hitta den här skatten i åkern. Alltså man gör vad som helst för att få tag på vad Gud har för oss. Vad du än står i för situation, vad du än är i för situation just nu, så finns hjälpen, trösten, styrkan, kraften hos Gud. Tyvärr så vänder vi oss ofta. Vi gör ju fel ibland för att man blir slagen av någonting. Det kan vara sjukdom, det kan hända någonting. Det kan vara någonting som händer i familjen. Man förlorar det nära eller kära eller det slår mot. Och man blir så fokuserad på problemen så att man glömmer bort, orkar inte gå till ordet. När vi egentligen då skulle kasta oss ännu mer på ordet. Så om jag kan få dig idag, om jag kan uppmuntra dig idag att använda dig av Guds ord ännu mer. Att använda dig av ordet mera. Att förstå hur underbart fantastiskt det är att hitta svaren i Guds ord. Då är jag glad och nöjd. Om en av er läser Bibeln lite mer, tar till det. Ni kanske läser den dygnet runt här i Motala ändå. Så jag kanske har pratat för döva öron. Men Om det är så, så kan ni väl ringa någon släkting eller någon i någon annan stad som kanske inte gör det. Så kan vi hjälpas åt att sprida att vi behöver använda oss av ordet mycket mer. Och det här är ju på alla områden. Och om vi nu kopplar det till familjen som vi ska prata om senare i eftermiddag och äktenskap och relationer, så är det också någonting. Här finns svar. Här finns. Och när du är i ordet så blir du förvandlad. För Guds ord är skapat så. Du kan inte komma till Gud och gå därifrån och vara densamma. Man blir påverkad när man är tillsammans med Gud. Om du och jag som man är i ordet varje dag, så påverkar det våra relationer med våra barn, med våra fruar, med våra chefer, med våra kollegor. Samma sak för dig som är kvinna. När du är i ordet så påverkar det ditt sätt att reagera, agera i olika situationer och i olika relationer. Det finns inget negativt med att läsa Guds ord. Det finns inget negativt med att läsa Guds ord. Även om man kan bli lite trött. Jag brukar faktiskt säga till barnen ibland när de inte kan sova. Jag kan inte sova. Jag brukar säga så här. Men lägg dig och läs Bibeln, för då brukar man bli lite så här trött och sömnig. Har det hänt någon gång? Ja, vad skönt, så att jag inte är ensam. Låt oss se på Guds ord som det verkligen är. En ställe där du kan hämta kraft för den situationen som du är i. Han har lovat att aldrig lämna dig. Aldrig överge dig. Han är bara en bön borta. Han är bara en bön borta ifrån dig. Så jag hoppas att du har fått ut någonting idag. Och så syns vi kanske efter sopplunchen där nere om ni stannar kvar. Tack så jättemycket. Gud välsigne er.